Hej och varmt välkomna till BIM-podden. Vi har nu ett riktigt intressant avsnitt framför oss. Jag tror inte det finns en person inom BIM, CAD, VR, digitalisering i byggbranschen som inte känner till dagens gäst. Låt mig presentera legenden Stefan Larsson. Välkommen till BIM-podden, Stefan.
Hej, Göran. Nu rådnar jag när du sa legend.
Jag menar det verkligen. Jag kommer ihåg att vi har ju haft lite diskussion sen tidigare. Vi har ju försökt att få till en sittning så att äntligen fick vi till det. Hur mår du?
Jag mår utmärkt.
Vart är du nu? Var befinner du dig?
Ja, jag har faktiskt tagit en snabbvända till Dubai för att ta en skepparexamen. Som ligger helt utanför, men någonting som jag har funderat på i 10 år, men aldrig fått tid till att göra. Så nu är jag internationell skeppare, helt på hobbybasis, men det var väldigt kul.
Ja, vad intressant, nice.
Alltid någonting, longitud, latitud, jag kan ju fonetiska alfabetet. Faktiskt väldigt intressant med kommunikation inom sjöfart.
Ja, men det låter ju jätte... Jag tror det finns en... sjöfartsgymnasie i Sverige i Mellannorrland. Jag kommer ihåg att när jag bodde uppe i Skellefteå, då hade jag en vän som flyttade till, jag kommer inte ihåg, men då gick jag i liksom så här skeppargymnasie, då kunde man ju bli liksom jobba inom sjöfart och liknande. Väldigt intressant. Men berätta, hur har ditt år varit 2020?
Som för alla så har det varit väldigt speciellt. Jag var ju mer eller mindre bosatt i Los Angeles där jag drev egentligen alla strategiska delar för BIM-objekt då, som jag skapade för 10 år sedan. Satt i Los Angeles och jobbade i Burbank, och när covid slog till med full kraft så... Mm. Då bestämde jag mig väl i samma veva att det var liksom dags för mig och sadla om. 10 år, ganska lång tid för en startup-entreprenör. Det är faktiskt det längsta jag har varit, tror jag, någonsin i ett bolag som jag själv skapat. Och BIM-objekt har ju blivit väldigt, väldigt stort. Och har ju egen vd och allting. Så att jag kände att nej, nu kommer det bli kaos i världen. Så att jag flyttar faktiskt snabbt på en vecka. Vände jag upp och ner på allt, flyttade hem till Sverige. Och jag har under året egentligen stängt in mig helt och hållet. Byggt upp ett forskningslabb som jag nu egentligen har lanserat som ett koncept. Och suttit och forskat, gått tillbaka egentligen till the basics, till kodning och liksom olika system, olika material, testat saker. Jag har köpt in närmare en 30-tal olika 3D-skrivare som jag har byggt och forskat kring. Så att jag har haft ett sånt där liksom mysår där jag har fått gå tillbaka egentligen till min forskningsingenjörsbana och suttit och tänkt. Vilket är nice.
Ja, men vad bra. Nej, men jag tänker liksom att du har ju byggt digitala bolag, vad är det, sen 80-talet, och du började med BIM redan 10 år innan konceptet uppfanns. Du har ju verkat inom 3D gaming, VR, BIM-mjukvaru och jobbat över hela världen. Och liksom, som du sa själv, senast grundade du 2011 BIM-objekt, som är liksom en digital molnbaserad produktkatalog som används över hela världen i mer än 2 miljoner arkitekter, ingenjörer och byggare. Nu lämnar du BIM och byggbranschen som du har digitaliserat och satsa på 3D-printing och nya plattformar med miljö och hållbarhet som kärnvärden. Du har berättat lite grann av ditt bakgrund nu med BIM-objekt. Kan inte du liksom berätta liksom vad är det för bolag du har skapat under åren?
Nu liksom under 2020 när jag satt, tänkte jag känner ju liksom att jag har hållit på i 30 år nu med att digitalisera byggindustrin. Jag är liksom university dropout, startade liksom mitt första bolag när jag var 21 år gammal, tror jag, i en labblokal på Lunds universitet. Och jag har ju liksom drivits av att digitalisera den fysiska världen. Det är ju det som har varit min drivkraft, att försöka ta bort problem som finns i processer och hitta andra lösningar. Och det är klart, Archicad hittade jag på Macintosh redan 1988-87 och flög ner till Budapest och träffade liksom grundaren i sin vind med 5 anställda. Jag har liksom varit med om de här resorna. Jag har varit och slitit, byggt nya bolag som precis det du nämnde liksom, över hela världen. Jag har liksom hela tiden känt också att som ingenjör så har jag alltid byggt saker och ting som finns inuti datorer. Jag har alltid hjälpt andra designers och arkitekter att göra saker och ting bättre. Och nu känner jag väl liksom att nu vill jag vända på det. Så istället för att jag gör liksom med digitalisering så tar du liksom atomer och gör om det till bitar. Så nu vill jag väl göra bitar och göra det till atomer. Jag har ju hållit på med 3D-printing ganska länge och tittat och följt och sett liksom att nu börjar det bli dags att använda det. Och sen är jag ju liksom en jag hatar det här att vi slänger saker i onödan. Vi återanvänder inte saker. Vi har inget cirkulärt tänkande. Mm. Vi har inget konsekvenstänkande för vilka material vi använder, hur vi använder dem. Och svinn på byggarbetsplats och allt det där. Det var ju liksom många delar varför jag startade Bimobject. Fanns ju där att bygga bättre digitala system som stödjer en bättre process. Men nu har jag liksom lagt mina 30 år där. Och jag känner att jag vill göra någonting som får ännu mer påverkan. Och då har jag alltid drivit så, ja, det tror jag sa till dig innan också. Mm. Det är sånt som gör mig arg liksom. Och när jag blir arg så då, typ i mig, då får jag enormt mycket energi till att göra förändring och bygga någonting. Och det är faktum liksom att det är bara 5% av all plast som tillverkas idag och som återanvänds. Resten hamnar liksom i våra hav. Det hamnar i landfill och vi eldar upp det.
Mm.
Och det måste finnas bättre lösningar. Och jag vill ju inte lösa det genom att samla in det liksom och bygga sån charity project. Jag är ingenjör, jag vill bygga, jag vill tänka efter före och göra andra idéer. Och det där av hela Lost Boys Lab nu byggs upp, det är ju i huvudsak att både med hjälp av maskiner, med digitala system och plattformar och även många programvaror. Jag kommer ju ha Autodesk Fusion 360 som min centrala plattform.
Mm.
Då ska vi bygga liksom ett digital supply chain med oerhört liksom, matematiska parametriska modeller till funktionella produkter som då kan tillverkas lokalt med hjälp av solenergi, med 3D-skrivare, återvunnen plast. Eller faktiskt vi kan ta emot plastflaskor, mala ner till pellets som vi sen gör 3D-filaments av och sen kan använda för att skriva ut. Då skapar du liksom ett cirkulärt samband. Att du skapar inte mer koldioxid, du tar inte energi av någonting annat. Och du tar inte ut liksom mer resurser av moder jord än vad som redan är tillfört.
Mm.
Och då blir jag liksom excited. Och kan vi skala det? Och då har jag liksom bevisat med alla bolag jag har gjort att jag har en förmåga att få med folk på de här äventyren och kunna skala det över hela världen. Då ska vi kunna göra en förändring i hur man ser på återvunna material. Och att man inte kastar den där flaskan på stranden utan man plockar upp den och går till en insamling. Och man vet om att det där kan bli en leksak till min son. Liksom.
Ja, och så din nya skapelse, Lost Boys Lab. Du lanserade det här ganska nyligen.
Förra veckan.
Ja, och vill du berätta lite mer? Du har ju berättat liksom huvudsyftet, men var kommer det ifrån? Alltså, vad är det liksom rent ni konkret har tänkt att göra?
Alltså, lite var namnet kommer från, det är ju Peter Pan. Det är ju The Magic, Neverland och The Lost Boys. Och det ligger ju lite djup i det att jag vill ju att Lost Boys Lab då, som egentligen har nu sin första lokation i södra Sverige, som vi kallar för Alpha Zero. Där gör vi all grundforskning, vi har alla tester, vi utvecklar all programvara, allting runt omkring. Där får du inte, alltså, vi har misstag varje dag där, det brinner upp saker. Vi har lasrar som kör rakt igenom material och förstör saker. Det ska vi göra, det ska få vara. En, jag vill inte säga en lekstuga, men det måste finnas en öppen kreativitet där vi i princip hanterar det som barn, helt oförstört, testar med nya saker. Jag kan inte ha förutfattade meningar om någonting, inte om några material, inte om någon design eller någon skrivare. Vi ska bara se till att få saker och ting att fungera och våga testa. Så det är egentligen vad som sker nu i Alpha Zero. Det är ju enormt mycket test. Vi kör full produktion, vi bygger system, programmerar, utvecklar, designar nya komponenter. Både egna men även till andra. Vi hjälper fordonsindustrin, vi är inblandade i motorsport och gör specialkomponenter. Vi 3D-scannar bilar. Egentligen, we're all over the place at the moment. Och det är ju för att ur detta kommer sen olika typer av idéer där vi säger, oj, här ser vi ett samband.
Just det.
Kan vi bygga alla de här ljusarmaturerna extremt konfigurerbara med en game engine så du kan beställa på nätet, så kan vi tillverka den här lokalt med återvunnen plast som har samlats in lokalt. Vad skapar vi då? Liksom, vad får vi för liksom samhällsfunktion i det? Jo, det blir inte liksom 100 000 nya armaturer som beställs från Kina och så vidare. Det är sånt vi går och tänker på. Och det är egentligen det vi håller på med just nu. Så vi är ju i ett jättetidigt skede där vi egentligen är egentligen i ett utvecklingsskede kan man säga. Och vi kommer ju liksom börja nu mer anställa utvecklare. Vi kommer anställa fler produktionstekniker till 3D-labbet. Vi kommer knyta till oss designers, universitet, högskolor, forskare för att fortsätta med det här. Och även skapa samarbetspartners över hela världen som redan jobbar på det här området. Allt ifrån företag som samlar in plast från haven som vi då kan använda plasten till våra produkter. Jobbar mycket med Holland. Holland är jättemycket framåt inom 3D-printning och återvunna material. Jag ska säga att de är nu världsledande idag. Och där finns ju företag som redan har byggt upp maskiner som vi kan licensiera och bygga i Sverige för att då shredda plast och så vidare. Och även som gör återvunna, alltså 3D-filaments till återvunna, från återvunnen plast då från haven och från liksom gatorna i Amsterdam och samlat in PET-flaskor. Det är det här cirkulära tänket som jag vill få igång. Tillverka lokalt, on demand, just in time. Allt är mass customization så att varje komponent i sig kan ju bli unik. Och sen bygger vi liksom, du vet, system runt omkring det här för att skapa spårbarhet och annat. Så det är superspännande.
Verkligen spännande. Liksom hållbarhet rakt igenom. Men, men hur skulle liksom till exempel barn i Sydostasien börja tänka på att liksom när de samlar in plastflaskor att få förstå att det här kan de bygga leksaker av?
Ja, men det, jag brukar alltid säga liksom, jag har såna idéer med liksom, ta Bali, Kuta Beach, gå ner på stranden och se hur mycket skit. Alltså det är, både havet, stränderna är fulla med plast. Överallt är det plast. Och för att det går inte bara att tvinga folk att gå och samla in det. Eller, kunden kan inte bara anställa folk att samla in och bara slänga det någon annanstans och skapa landfill av det. Utan vi måste ju försöka hitta nytta med saker och ting och skapa behov av saker och ting. Och då är det liksom, det är min dröm att då sätter man upp ett garage eller ett skjul där eller vad man nu gör. 20 skrivare, man bygger upp alla systemen och ser man till att ungdomarna börjar samla in den här plasten. Och ju mer plast de samlar in, ju mer komponenter kan de bygga i labbet. Och då finns det liksom ett digitalt supply chain där de kan bygga leksaker. Eller om de vill lära sig Fusion eller SolidWorks eller whatever. Så fine. De kan bygga små modeller beroende på vem de är. Men de kan bygga leksaker, reservdelar till cykel. De kan bygga reservdelar till pappas bil. De får en helt annan förståelse för att man kan återanvända. Det här är inte trash, det är inte waste. Det här är ett material som du kan använda och återskapa saker och ting. Och kan vi få folk att börja tänka så och få känslan av att skapa någonting av det som de trodde var skräp och som bara skräpade ner och gjorde att fisken dör ut liksom. Då har vi gjort någonting för samhället. Skapat helt annat intresse för att designa saker, skapa saker. Tänk om de här fyra tjejerna som kommer och samlar in. När de sen blir lite äldre så börjar de plugga arkitektur för att de kom igång och gillar det här skapandet. De fick se i labbet. De har gjort något riktigt bra till samhället, tycker jag. Och det är liksom i de banorna vi tänker. Och vi ska ju börja i Sverige nu till börja med, men vi kommer ju väldigt snabbt även jobba i Kalifornien och överallt annars och i Asien. Så att
det ska bli liksom internationellt helt.
Allting ska bli helt skalbart. Och sen om det blir via franchise eller jag har inte allting helt klart nu. Jag är liksom, det är mycket att ta i, men att ta sig an plastic pollution, det är liksom min nya mission.
Nej, men jag förstår. Jag
är med liksom ett smart sätt med digitala plattformar, designverktyg och direkt tillverkning lokalt på plats.
Hur ser du på material och framförallt på hur man kan använda återvunnen material i, liksom, i produkter och komponenter?
Alltså jag vill ju verkligen bara använda material som går att återanvända. Vi i labbet idag så använder vi inga toxic materials. Vi använder faktiskt inte ABS till exempel. Vi använder och försöker skapa komponenter och produkter i de material som antingen är biologiskt nedbrytbara / och återvinningsbara och återvunna.
Just det.
Så, och egentligen så det finns ett basmaterial faktiskt som de flesta använder när de jobbar med 3D-skrivare. Det heter PLA. Och det kommer från stärkelse från potatis och majs. Och det innebär ju liksom, tänk dig ett cirkulärt samhälle där du odlar potatis och så tar du stärkelsen av potatisen och skapar material. Den är biologiskt nedbrytbar, den är återvinningsbar och kan då gå in i ett ekosystem där du skapar funktionella produkter i den byn eller var det nu än är någonstans. Och även om man då kanske inte alla kan jobba i Fusion 360 så kan det ju finnas ett färdigt digitalt bibliotek av komponenter som designers, arkitekter, inredningsarkitekter, produktutvecklare har gjort tillsammans i en stor community där man tillåter folk att skriva ut reservdelar och delar. Och det är också liksom i det här slit- och slängsamhället som vi jobbar idag med att mikrovågsugnen gick sönder och slängde den på tippen och så köper du en ny. Liksom, vi måste sluta med det. Vi måste hitta ett sätt där vi har spårbarhet. Vi kan skapa komponenter lokalt direkt i vår egen maskin. Liksom. Och jag ska säga att en av saker som jag är liksom helt crazy nu när man har labbet up and running, det är att du hittar liksom en, ska säga, du designar liksom på kvällen, på morgonen så har du komponenten framme. Det är ganska fantastiskt liksom. Och sen samtidigt ena dagen gör du reservdelar till cyklar. Nästa dag gör du reservdelar till en vintage bil som de inte hittar delar. Nästa dag så gör du inredningsdelar, så gör du möbler nästa dag, så gör du, alltså hela fabriken är ju digital. Det är det som jag egentligen har gått igång på som digital ingenjör. Liksom, att den är ju inte längre analog där du måste ställa om. Eller du bygger en fabrik för att göra bilar. Den här fabriken är generisk i botten.
Den är flexibel. Liksom.
Det är de digitala lagerna och systemen som bestämmer. Och materialvalen som egentligen bestämmer vad som du ska tillverka.
Men jag tycker så här, det här låter så sjukt intressant. Jag tänker liksom hur man skulle vilja ha en sån där typ ett sånt rum för varje byggprojekt. Och så kan man direkt, nu ska vi, jag vet inte, vad vet jag, liksom allt möjligt. Och så bara tillverkar de det själv där på plats än att vi ska ha den här rördelen eller vi ska ha den här passbiten eller vad det är. Och så bara direkt, och så, det hade ju varit väldigt häftigt. Men tycker du så här, är det annorlunda att designa tillverkningsvara, komponenter och produkter i alltså Fusions 360 än att om man ser hur man jobbar i till exempel vanliga BIM-program? Alltså kan de liksom komma varandra närmare, tror du?
Alltså det är väl lite hela problematiken med BIM är ju att Det är för fragmenterat, det är för många discipliner som är inblandade, det är för mycket underleverantörer inblandade. Och sen ska du fortfarande liksom fokusera på kommunikation, ritningar och du gestaltar ju, du beskriver ju liksom vad som ska göras i ett BIM-program. Det är ju inget tillverkningssystem. Det är det som är skillnad när du jobbar i Fusion. Så vet du redan när du börjar, vad har jag för verktyg, alltså maskin. Mm. Vad använder jag för material? Hur ska jag skriva ut? Vilken rotation? Hur ska jag dela upp komponenterna? Vilken noggrannhet har jag på maskinen? Beroende på vilka radier jag gör. Hur ska den tillverkas vertikal? Alltså all tillverkningskompetens använder du. Det är därför många gamla civilingenjörer nu som är vana vid ensammaskiner. De har jättestort på skedeskrivarna. För det är ett helt annat tänk.
Mm.
Du har ju inte från material. Du fräser inte ut någonting. Eller svarvar eller så. Du lägger ju bara till material. Så du har helt andra möjligheter. Men också andra begränsningar. Men det är ju det som är häftigt med hela 3D-printningen och liksom Fusion eller SolidWorks, vad du nu använder för någonting. Jag gör liksom inte reklam för någon speciell programvara, men det är ju att det är ju alltihopa sitter ihop. Det är liksom one brain eller five brains, och sen är allting i ett enda slutet, eller inte slutet system, det är fel att säga, men allting sitter liksom tillsammans.
Mm.
Att bygger du en komponent med dina kollegor, sitter ni i samma modell, allting sitter samma, du kan simulera, du kan beräkna.
De har liksom koppling till varandra.
Ja, men du är ju liksom i one common data model, det som alla drömmer om i BIM. Men
ja.
Som jag tyvärr säger att det kommer aldrig bli någon sanning, i alla fall inte så länge jag är i liv. Men för det är för komplext att lösa, och det är liksom, det är för många andra fel i processerna. När du jobbar additivt och du jobbar bara med design och du styr fabrikerna själv, du har koll på fabriken. Det är liksom din input är det som går ut i maskinen. Då får du en helt annan kontroll. Och sen bygger du ju prototyper. Mm. Det är inte så att det blir rätt direkt, Adam. Vi har faktiskt sett att den gyllene sjuan kommer upp i även de här sammanhangen, att de flesta designs, oavsett om det är till kunder eller till forskare eller egna vi har byggt, så är det ofta, ska den gå igenom en iteration av 7 prototyper innan det blir en färdig produkt. Och det gäller faktiskt även om vi 3D-scannar, till exempel när vi gör mycket till vintagebilar och annat, så scannar vi ju hela bilen som vi har. Vi jobbar liksom i kontext av den inskannade geometrin. Så behövs det köras igenom. Mm. Men det är ju nästan att då kör vi ut i PLA, jättebilligt material, liksom 150 kronor kilot, helt nedbrytningsbart, helt återvinningsbart. Testar det, provar det, sen tar du den, lägger den i recycle-binnen, och sen går den in i shreddern, och sen går den tillbaka igen.
Så ungefär 7 gånger typ sådär, innan den liksom kan...
Ja, alltså du behöver i snitt 7 gånger, för det är ju det. Hur mycket vi än skulle vilja, med eller utan AR och VR och 3D och whatever. Det där att sitta och designa på skärmen, och jag har gjort det nu i 32 år, liksom jobbat med alla jäkla CAD-system inom mekanik och bygg och whatever. Det är skillnad när du får ut i en fysisk form och när du sätter i bultar, kullager, du börjar titta på funktionerna. Då hittar du som designer, och du hittar nya möjligheter och tänker om och så vidare. Så att 7 är faktiskt en siffra vi har kommit fram till. Men det gör ju att vi kan ju köra igenom processen. Det blir inte som ett byggprojekt där du har inte gjort en enda prototyp av den. Mm. Du bygger prototypen.
Ja, det blir så.
Och det gör ju inte vi. Och sen är det också att vi... Om man säger vad man gör mycket, mycket mer, och det börjar man ju komma mycket mer med nu med Grasshopper och sånt inom liksom CAD eller BIM då. Och det är ju givetvis att man bygger algoritmer. Du låter utvecklare bygga algoritmer för vissa saker.
Mm.
Så man vet om att det här fungerar bra, men jag vill ha en iteration av det. Jag vill ha en parametrisk förändring av det. Och det är givetvis så att det gör du hela tiden när du bygger i de här mekanik-CAD-systemen. Allting är matematik. Du bygger formler, du gör constraints, du bygger hela tiden in den typen av saker. För att du vill kunna få variation på produkterna. För att finessen är ju mass customization. Att vill du ha din unika komponent så beställer du den och det är du som har satt ingångsvärdena. Men den förstår liksom vad hållfasthet och sånt är. Den gör inga dumheter och den vet vilken grad av radio och sånt som ska läggas. Och det gör man då matematiskt. Så det är rätt så mycket liksom tech nu för att bygga modeller. Det är inte bara att sätta sig och rita liksom i ett program och printa. Liksom.
Men jag förstår. Men vad innebär liksom 3D-printning alltså just för transporter och varuhandel och distributörer när allt kan bli digitalt och liksom framställs lokalt?
Alltså tittar vi på en längre perspektiv så kommer de inte finnas överhuvudtaget. Alltså hela lagret, hela det liksom, jag kallar det för lager eller hela det
logistiksanläggning.
Ja, allt från transport, logistikhantering, distributörer, återförsäljare, det kommer i princip att bli helt digitalt.
Mm.
Det finns ingen anledning, och det gäller ju de komponenter till en början nu till det som går att printa på ett bra sätt, men efterhand som att det här utvecklas så kommer ju liksom 3D-skrivare stå överallt. Det kommer vara som en ugn som bakar kakor eller en mikrovågsugn som värmer din mat. Du kommer ha dem hemma i garaget, kanske kommer ha ett par olika för att göra delar till din bil, delar till dina komponenter, till hus, vad du behöver. Och det är då vissa material kanske är svåra att göra. Du kan inte konkurrera med att göra gipsskivor med 3D-skrivare, helt meningslöst.
Mm.
Och de komponenterna kanske alltid kommer finnas, men allt annat som är möjligt att plocka ut, det kommer att bli en digital supply chain. Så att det här blir ju den fjärde industriella revolutionen där vi egentligen plockar bort allt det och tillverkningen kommer återigen bli lokal.
Mm.
I massa olika nivåer och skalor givetvis och olika i olika branscher. Men ta nu, jag vet att jag inte ska vara inne så mycket, men det är ju en BIM-podd, men om man tittar liksom på reservdelshanteringen från de stora materialtillverkarna som är då kunder till BIM-objekt.
Mm.
De sitter liksom på reservdelslager på 100 000-tals komponenter. Allt detta ska de lagerföra, masstillverka i sin produktion, var de nu tillverkar det. Distribuera ut till 1000-tals distributörer över hela världen som i sin lagerhåller. För att när du väl får problemet med din vattenklosett,
då ska du ha en
importör från 1972, så ska du kunna hitta den produkten liksom. Mm. Och det där är ju ett gigantiskt resurslöseri liksom, som har en omfattning som är helt sinnessjuk. Tänk dig istället att all den supply chain är digital. Det finns bara digitala komponenter. Den plattformen hämtar du komponenten på. Och sen kanske du betalar en liten licensavgift i en bitcoin för att du får lov att använda den lilla flottördelen. Och så tillverkar du den. Efter en timme är den klar och den skrivar. Du monterar i den. Och den är gjord av återvunna plastburkar som du själv. Du drack de 2 liter vatten i.
Själv liksom tidigare.
De 4 burkarna. De har du malt ner och byggt den här flottören av.
Mm.
Då snackar vi om den. Det är liksom. När vi kan hitta de cirkulära sambanden. Liksom. Och inte skapa för mycket saker i den här världen. Som vi inte behöver.
Nej men absolut. Men det känns samtidigt som att. Jag kan tänka mig att. Det finns ju mycket pengar i det här. Alltså det finns ju många som tjänar pengar i det här. Liksom så här, kunna förvara, kunna liksom transportera. Det finns ju liksom affär i det här också som kanske försvinner då.
Det är mycket möjligt, men alltså det kommer inte, för det första kommer det inte ske över natt. Utan det kommer ju gå gradvis. Sen är det ju alltid så att bara för att det kommer AI- och procedural liksom modeling till Revit, så innebär det inte att alla arkitekter eller världen
blir arbetslösa.
Det där är ju inte rätt. Liksom.
Nej, men saker och ting
förändras, världen förändras, men jag tycker att vi måste hålla liksom i centrum allt det är hållbarhet, livscykelperspektiv, hur tar vi hand om den här planeten, hur stoppar vi all waste och plastic pollution, om vi har det som vårt kärnmål liksom. Mm. Och det vet jag att folk inte har som har big business and transportation och logistic companies. Men det här, det kommer att bli tufft för dem. Och jag kommer att vara en del av dem som kommer att se till att de får det tufft. För jag tycker att det är helt fel.
Nej, men jag håller med dig. Alltså, definitivt, jag håller med dig. Men jag tänker liksom på det. Ditt labb kan ju inte liksom skapa alla produkter. Hur ska du kunna skala detta?
Alltså tanken vi har, det är ju nu, som sagt, det här är Alpha Zero. Vi kommer bygga upp Beta One och uppåt lab med egna pengar. Och sen blir det här vi bygger ju så att alla plattformar, alla digitala system, allting blir ju liksom ett gemensamt system som blir skalbart.
Mm.
Och sen blir det här ju någon form av franchising som vi kommer att göra och ta in längre fram, om det tar 3-4 år. Och bygga hundratals labb över hela världen. Sen givetvis hoppas jag att vi kommer att bli kopierade. Andra kommer att vilja göra samma sak. Stora företag säger att det här är precis rätt. Volvo går in och säger att nej, nu ska vi bygga. Vi har hittat 250 reservdelar i den nya bilen som ska göra av återvunnen plast. Och vi vill använda liksom Lost Boys Labs koncept. Då kanske vi bara är en part där går in och hjälper dem med kanske know-how eller IP eller vissa system. Jag vet inte, Adam. Jag vet bara att jag tänker sätta igång det här nu och se till att det här skalbart drivs ut över hela världen och få folk att börja tänka annorlunda.
Mm.
Att, men jag menar, det finns stora makter i rörelse. Även Jeff Bezos på Amazon har sin egen fond.
Ja.
Bara handlar om environmental. Bill Gates och Melinda likadant. Jag kommer göra vad jag kan för att få alla de engagerade i detta och förstå att det är bättre att göra det så här, att skapa behov av plasten och få folk att vilja skapa saker själv istället för kanske att bara, du vet, sätta förbud och så vidare. Eller som England gör, du vet, England så att de har 100% recycling när de packar ner sin plastskräp och skickar på container över havet till Kina. Då sitter politikerna och slår sig för bröstet och säger att nu har vi gjort en 100% recycling.
Fast de har
ingen aning om var den plasten hamnar.
Nej,
den
men det är typ som att, ja, men det är typ som att man liksom kanske sopar skräpet under mattan istället och så tänker man, nu är det rent hemma.
Precis.
Ja. Men hur ser du på spårning av information och material och etc.
Alltså vi har ett koncept som vi har inte riktigt släppt det nu, men vi har gett, man kan läsa lite om det redan nu. Vi bygger ju en IoT-plattform som heter What.io. Och där använder vi alla mobiltelefoner idag kan ju använda såna, du vet, Apple Pay eller Google Pay. Och du kan blippa och det. Vad många inte vet att det är ett litet chip, antingen i ditt kreditkort eller i en mobiltelefon, aktivt eller inte. De chippen kostar ungefär 1 krona. De har vi nu hittat ett process för under tillverkningen. Vi kan integrera de här så kallade, det är egentligen en RFID med en passiv RFID utan batteri. Så near field communication, det innebär att när din mobiltelefon kommer ungefär 4 centimeter ifrån en sån här chip, så vaknar den upp. Och då kan ni kommunicera med det här chipet. Det är ganska kul. Och bara med hjälp av energin från radiovågorna. Och de har ungefär 1 kilobyte minne. De har en unik identifiering. Och det innebär att kan du koppla en plattform. Så det är den plattformen vi bygger nu. Blir en sorts passiv internet of things plattform. Där du kan skapa spårbarhet. I den plattformen lägger du upp alla material data sheets. Återvinningsinformation, materialinformation och så vidare. Och du kan även lägga upp, här är länkar och allting till alla reservdelar. Här kan du printa reservdelar själv och så vidare. Så att skapa en koppling, du vet, mellan den fysiska komponenten och internet, eller ja, egentligen information, plattform. Göra det via mobiltelefon / NFC-chip är något som vi redan har gjort och gör faktiskt aktivt nu. Och det kommer inte att gå med alla komponenter. Har du liksom en för liten komponent så är det svårt att få plats med ett sånt chip och kanske ingen mening. Men vi kan, med hjälp av det kan vi skapa spårbarhet och koppla liksom den fysiska produkten till nätet. Sånt håller vi också på med. Och där lämpar sig plast jättebra. Och är tillverkning jättebra. Och vi har en möjlighet att liksom skjuta till. vi gör likadant, vi integrerar supermagneter in i konstruktionerna när det ska ha någon form av liksom lyftfunktion. Mm. Och det är också sånt som vi kan göra i tillverkningen så att allting blir embeddat inuti. Mm. Och sen är det inget problem när vi recyclar, för eftersom saker och ting är, som är metalliska eller magnetiska, de är lätta att plocka ur i en recyclingprocess. Mm. Och plocka bort det sen, det är inga konstigheter heller.
Mm. Ja, men intressant. Men vad tror du, när kommer 3D-printningen i liksom byggbranschen på allvar?
Alltså nu vet, som jag sa initialt, jag släpper ju tyvärr byggbranschen. Sen vet jag kanske blir liksom indragen igen, men den är ju liksom redan igång. Jag vet inte, du ser ju, det är väldigt många som idag använder typ industrirobotar och byggt sina egna nozzlar och börjar bygga liksom 3D-printade hus. Man hittar olika sätt att använda betong för att göra det. Här i Dubai, Sheikh Mohammed har ju sagt att 30% av alla hus ska byggas med 3D-printers inom 10-15 år. Men alltså, det kommer ju komma givetvis. Jag tror ju garanterat att det är ju inte långt borta att du kommer ha en tillverkningscontainer ute på byggarbetsplatserna där du har 3D-skrivare i, där du gör alla komponenter som du snabbt behöver istället för att vänta på att för att det ska komma. Och sen givetvis, du kan ju bygga gjutformar, du kan ju jobba med injection molding. Det går att göra fönster av återvunnen plast, har du bara en form och en process för det, men då får du göra det i en fabrik givetvis. Så att jag tror att det här med additiva tillverkningar, det kommer att smyga in sig i komponentleveranser, i byggindustrin, på olika typer av sätt. Och det är givetvis så att de tillverkarna som är mest aktiva på detta området nu kommer att bli de som lyckas bäst. Sen måste man förstå också att det är en helt annan process. Det är någonting annat. Det är inte en maskin som masstillverkar 10 000 saker. Det är 100 maskiner som parallellt gör en sak var. Man måste twist your brain. Och det är någonting helt annat. En helt annan process. Så att... Ja, svaret är väl att det kommer givetvis komma i byggbranschen också. Mm. Eller till större problem med olika typer av material. Men sen är det kanske inte betong är det bästa om vi nu ska prata om hållbarhet. Liksom. Det är ju, du vet själv, 40% av all koldioxid skapas av byggindustrin. Och betongprocessen är en av dem som är den värsta bovarna i drama. Vi kan bygga hus med PET-flaskor, men vi får skicka in någonting på Lunds universitet så får de väl börja testa. Men vi måste titta utanför Sverige också. Vi kan inte bara se liksom ett svenskt perspektiv. Vi har liksom utvecklingsländer som Afrika, hela Asien, Sydamerika. Det är där vi kan göra de stora förändringarna på hur de hanterar saker och ting. Liksom, och sluta hugga ner hela Amazonas liksom, och elda upp. Liksom gör de det, då är det game over for humanity.
Ja.
Vi måste tänka större liksom.
Men vad tror du, kan någon inom BIM komma till Lost Boys Labs och lära sig mer och kanske liksom hjälpa till att skapa byggprodukter ur till exempel återvunnen material?
Vi har redan lite snack på gång med vissa arkitektskolor, och vi har haft arkitektstudenter redan från Lund som har varit där och byggt saker och allting. Så att jag har väl en tanke, när covid är över också, så kommer vi väl försöka komma och bygga sådana, du vet, Makers Mondays och sådär, bjuda in folk och forskare och uppfinnare och designers. Och jag menar, the gate is wide open, you know. Så vi stänger liksom inga dörrar. Vi vill lösa the plastic pollution problem, och om det innebär att
det blir BIM eller vad det är, så då är det
att vi kommer 3D-printa formverktyg i metall som används för att göra bänkskivor, så vi vet liksom. Vi vill bygga cirkulära system där vi använder material som redan finns, som folk hanterar som skräp och slänger i haven, som fiskarna äter Och du vet, 2050, Adam, då finns, om vi inte ändrar någonting nu, så 2050 kommer det att finnas mer plast i haven än fisk.
Mm, det är så sjukt, ja, när man tänker.
Fiskarna äter, sen bryts det ner, det blir microplastics.
Det är vi som äter det till slut.
Sen äter du och jag fisken och vi får plasten i oss. Dör fisken, vet du vad, det är game over for humanity.
Mm.
Och vi pratar 2050, så kan vi prata klimat, vi kan prata allting, men har vi inte mat till människor och fisk, som du vet, det är liksom, vi kanske inte är så jätteberoende i Skandinavien, även om vi äter mycket fisk, men titta på Asien och omkring, där fisk är huvudnäring.
Mm.
Och det är liksom, det är katastrof. Hur de kan, i vissa hav kan de inte ens fiska längre. För de, det enda de får i sina nät är plast.
Plast, ja. Det är, ja. Nej, men vad bra, Stefan. Vi börjar närma oss slutet. Så jag tänkte att vi ska börja avrunda. Och jag skulle vilja först tacka dig så jättemycket för att du tog dig tid och gästade BIM-podden. Och sen skulle jag vilja också säga grattis till nya bolaget. Lost Boys Lab. Det ska bli väldigt intressant att följa upp. Och så får jag önska dig lycka till med ert arbete framöver.
Jag skulle vilja säga samma sak, Adam. Tack för allt jobb du gör med BIM-podden. Jag tycker det är fantastiskt jobb du gör. Och jätteviktigt att du tar in bra människor som har mycket att säga. Och väldigt, väldigt trevligt format.